Hej och välkomna till Bara Kaffe podcast avsnitt nummer 17. Tjena Per.
Hej Daniel.
Nu är det nämligen så att vi ska diskutera ett kaffeland, inte sant?
Eller hur? Det är väl bara andra gången vi gör det.
Jag tror det. Och den här gången så har ju du besökt, du hade gjort sist också, men du har besökt land. Vad heter det?
Det heter Nicaragua. Jag kom hem igår och är fortfarande lite jetlaggad.
Aha, är det en annan tid där då?
Det är 7 timmar emellan.
Oj, så pass.
Ja, eller hur?
Ja, det är ganska mycket ändå. Vad händer i Nicaragua då?
Just nu, nu är det ju kväll här, så klockan är ju lunch och de äter ris och bönor antagligen.
Mm-hmm.
Och svettas i värmen, för det är antagligen 32 grader.
Oj, oj, oj. Har de vinter där?
Nej, det är ju ett sånt här typiskt land nära ekvatorn som har regnperiod och torrperiod. Och nu är det mot slutet av torrperioden och så börjar det regna i maj. Det är som varmast i påsk. Då är det knastertort.
Oj då. Okej. Okay. Och så du besökte ju Nicaragua för kaffets skull, utgår jag ifrån?
Ja, mestadels kaffets skull. Det är alltid skönt att få lite sol när resor ändå sträcker sig så långt som till ekvatorn. Ja. Men framförallt kaffets skull.
Och då måste jag, du ser jag någon bild framför mig att det finns massa höga berg där då, eller?
Det är ganska berget, det finns lite vulkaner. Åker man norrut, som jag brukar göra när jag åker till Nicaragua, så är det mer och mer berg längre norrut du kommer. Huvudstaden heter Managua och ligger är det ganska centralt i landet. Eller strax utanför Lake, inte centralt alls faktiskt, ligger i sydvästra Nicaragua. Och kör du 4 timmar norrut så kommer du till en region som heter Nueva Segovia, som är där vi handlar kaffe. Det är en av 5 regioner.
Okej. Okay. Och där är det berget. Ja, där är det berget, det förstår man ju. Och hur högt är kaffet då?
Det är inte extremt högt. Det är, kaffe växer i 1000 meter upp till 1600 ungefär. Det finns lite kaffe som växer högre också, men inte mycket, mycket högre. 1700 är det högsta jag sett, och de plantorna gav inte så mycket skörd för att det var lite för högt för Nicaraguas förhållanden. Men upp till mellan 1000 och 1600, så det är relativt lågt till ganska högt om man ska lägga det i en sorts skala.
Och de som ni har besökt, är det några ni känner sedan tidigare eller är det nya kontakter?
Nej, det är bara folk vi känner sedan tidigare.
Okej.
Okay. Sen är det lite olika.
Hur länge har ni handlat med dem då?
Alltså, jag var i Nicaragua första gången 2007. Och det var ju innan jag hade mitt eget rosteri. Men då lärde jag känna landet lite och såg liksom de olika regionerna och platserna. Och nästa gång jag var tillbaka var 2011. Och då lärde jag känna folk som vi jobbar med idag.
Okej. Okay.
Så det finns alltid en diskrepans mellan när vi lär känna folk och när vi börjar jobba ihop. För ibland så har vi känt folk längre än vi har jobbat ihop helt enkelt. Och sen såklart har vi lärt känna nytt folk på vägen också. Eftersom jag har handlat kaffe från Nicaragua i 11 år så har vi ju lärt känna nytt folk.
Ja. Och hur är kaffet från Nicaragua? Någon som aldrig har druckit en kopp tidigare? Vad skulle du säga?
Ja, men då skulle jag säga att det finns en ganska... Det jag gillar med Nicaragua är potentialen av mångfald.
Mm.
Det finns bra förutsättningar i Nicaragua för att ha mer smaker än bara kaffesmaker. När du tänker en kopp kaffe så... När jag tänker mig en vanlig kopp kaffe så tänker jag ganska bruna smaker. Nötter, choklad, låg syra... Mild, mjuk, fyllig.
Mm.
Kan det stämma lite med... Och sen kan det vara bränd, bitter och stark också. Men det har mer med rostning och bryggning att göra. Inte så mycket med vart det har växt.
Just det.
Nicaragua har liksom nästa nivå av vanligt kaffe. Det är lite mer beiga smaker. Du har mandel, honung, torkad frukt. Liten syra men inte så mycket. Inte jättefruktigt kaffe, men det finns en liten touch av liksom, torkad frukt mer än färsk frukt. Inte så friska, höga syror. Och det har med både växthöjden, böntyperna och vilka processmetoder som är klassiska i landet. Men sen finns det potential för superfruktiga smaker också. Det kan vara mycket fermenterade processmetoder som skapar en variation av mogna frukter. Och fler producenter som odlar andra typer av arter som ger andra profiler än de klassiska också. Som mer exotiska arter som geisha och vush vush och sidra eller sådär. Som är kanske bara namn som jag slänger ur mig, men saker som gör att det finns en mångfald, men det står för en väldigt liten del av volymen som kommer ut från landet. Majoriteten av kaffet smakar mandel och mjuk, mjölkchoklad och lite torkad frukt kanske, eller cederträ.
Det låter jättegott.
Det är jättegott. Så det och mer därtill kan man säga kaffet smakar.
Men Nicaragua, det är inget land man i vanliga fall förknippar med om man är alltså vanlig kaffedricka Svensson. Man brukar kanske tänka liksom Afrika, Kenya, Etiopien. Ja. Är det mainstream att även bjuda på kaffe från Nicaragua? Alltså om vi inte pratar specialkaffe, sedvanligt kaffe, brukar de ha Nicaragua?
Ja, men det är ganska mycket kaffe som produceras där. Det är en ganska stor del av... jag har läst någonstans att typ 20% av BNP i Nicaragua kommer från kaffeexporten. Så den är inte oviktig för landet. Jag tror att mycket går till USA snarare än Europa. Men jag tror att det är mycket kaffe som importeras till Europa också. Jag tror att mycket blandas ut i blandningar så vi aldrig hör om att det är Nicaragua det kommer ifrån.
Ja, just det. Där har jag faktiskt gjort lite research. Och där, om jag inte säger fel nu, så tror jag att mycket av kaffet går till Nordamerika. Och bland annat då Starbucks, McDonald's exempelvis.
Och för mig så säger det, om mycket kaffe går till Starbucks, McDonald's, så säger det mig att kaffet säljs relativt billigt. Och det stämmer också med liksom data som man kan hitta på prissättningar. Också i specialkaffe så ligger Nicaragua i en liksom bland de lägre i prisklasser gentemot andra länder som du nämnde, som Kenya och Etiopien, där kaffet säljs, prisas högre. Och det gäller både det kommersiella kaffet och specialkaffet.
Okej. Och hur är det med infördingarna då? Dricker de kaffe eller är det tedrickare?
Det är det är inte så mycket kaffe som dricks. Det är, jag har ingen koll på liksom, det dricks kaffe, det gör det. Stannar du på ett lunchhak på vägen så kan du få en kopp kaffe på maten. Så det finns liksom en lokal marknad för bryggkaffe. Man brygger kaffe i, man har ett tygfilter.
Strumpan
som sitter på en liten ståltråd. Och det vanliga sättet att brygga kaffet är att du gör någon sorts blandning mellan en handbrygg och en presskanna. För samtidigt som du häller vatten över kaffet som är i tygfiltret, strumpan, så får den ligga och doppa i och ligga och dra i kaffet som du har bryggt, som en presskanna gör. Så det liksom göra en ganska stark extraktion helt enkelt, så får det stå på värmen hela dagen eller värmas upp när det behövs. Så kaffet lokalt är ganska enformigt i smaken, lite kärvt, men man dricker kaffe, och man dricker kaffe med Claudia som vi har känt längst. Hon dricker kaffe gärna med socker och gärna med en liten kaka i, så man lägger i kaffet, inte till kaffet utan i kaffet, som är en sorts...
Aha.
Det finns en, jag kommer inte ihåg vad den heter, det borde jag ju veta, men det finns en speciell kaka som man äter, som en liten torr skorpkaka som är lite söt eller lite salt, kan ha lite ost på sig.
Oh, så det är gott.
Sen vet jag inte, jag kan inte säga hur mycket det här är gänget som jag hänger med i Nicaragua, eller om det är generellt i Nicaragua att man dricker kaffe så här. Men stannar jag någonstans och käkar så finns det alltid kaffe på maten. Så det finns ju, ja, man dricker bryggis på Nicaragua, men det är som generellt sett i många andra kaffeländer också inte det bästa kaffet som stannar i landet, utan det mesta av det bästa exporteras ju alltid. För det är där marknaden finns, även om...
Det förstår man ju. Hur ser det ut med det här stället du var på? Hade de sin egna processanläggning eller skickar de bönorna till någon större processanläggning?
Men det är, i Nicaragua är det ganska vanligt att man gör delar av processen på gården. Mm. Och så också där jag var. Uppe i gårdarna som vi besöker i Dipilto, Mosonte heter regionerna. Där kommer det faktiskt upp lite på höjd. Inte allt från 1200 meter till 1600 meter. Vilket gör i och för sig att temperaturen är ganska sval. Det var ner till 10 grader på natten på gården som vi bodde, så det kan bli ganska kallt.
Oj.
Men det är också väldigt, väldigt fuktigt. Mm. Och fukten gör att det inte riktigt är lönat. Det är inte bra klimat för att torka kaffet. Och det är det du vill göra i processen efter skörd.
Just det.
Så i Nicaragua är det vanligt att du plockar kaffet. Och på gården har du en pulpare, dipulpare, en avskalare. Den här maskinen som tar bort skalet på kaffet.
Mm.
Så det man gör på gården är att plocka kaffet, ta bort skalet, lägger kaffebönorna med fruktköttet som är kvar i en öppen bassäng eller en öppen tank. Så att fermenteringen, så det sker en fermentering, och den fermenteringen får fruktköttet att lossna. Sen tvättar du bort fruktköttet. Så hela den tvättprocessen och fermenteringsprocessen, den gör du på gården. Men själv, sen tar du den blöta kaffebönorna, fraktar dem ner till en torkstation som ligger på lägre höjd där det är torrare och varmare.
Ja. Okay.
Så man gör halva processen. Man gör liksom förbereder råkaffet för torkning, men man gör inte torkningssteget som är slutsteget. Och skulle du då göra ett bärtorkat kaffe i Nicaragua, då tar du helt enkelt bären med dig ner till torkstationen. Så antingen tar du bär ner till torkstationen, eller så tar du bönor med fruktkött ner till torkstationen, eller så tar du bönor utan fruktkött ner till torkstationen och så torkar du dem på en torkstation.
Okej, okay. Och de här arbetarna som kommer och bärplockarna egentligen, kommer de från Nicaragua eller kommer de från andra länder runt omkring Nicaragua, tror du?
Ja, just i Nicaragua så kommer de flesta som jobbar med på kaffegårdarna från Nicaragua, men från andra regioner än kafferegioner. Mm. Ofta så är de själva liksom bönder, men odlar till exempel bönor eller ris och har någon gröda som är i sig, som har en annan cykel än kaffet.
Mm.
Så när kaffe, för dem så är liksom kaffesäsongen är när deras egen gröda ligger i, eller där det inte är så mycket jobb på den egna gården. Så de kan åka och plocka kaffe, tjäna pengar på det, åka hem och sköta sin egen gård under de månaderna som skörden är. Liksom. Men det är liksom, och nicaraguaner, det är oftast nicaraguaner som också åker till exempel Costa Rica som är söder om Nicaragua, som är ett rikare land, det ger bättre betalt och nicaraguaner är villiga att ta andra typer av jobb än costaricaner för att Nicaragua är ett fattigare land än Costa Rica. Så nicaraguaner är de som plockar i Costa Rica, men också i Nicaragua, för att Nicaragua är fattigast i Centralamerika, så det finns ingen annan som är fattigare som åker dit. Och plockjobbet är ju ett enkelt jobb som man har daglön, och det är inte liksom ingen status direkt att plocka kaffe.
Mm. Okay.
Tyvärr. Det hade varit coolt om det.
Ja, det hade varit någonting. Kanske i framtiden, vem vet.
Ja, eller hur?
Kanske kommer massa svenskar ner till Nicaragua och börja plocka bär.
Kanske det som behövs, för det är liksom en generellt sett, och det har inte med Nicaragua att göra, utan generellt sett i de flesta länder som producerar kaffe så är finns det en ökad brist på arbetskraft. skördearbetet är ju också en säsongs, huvudsäsongen. Och i de andra resten av året så är det inte så många som jobbar på gårdarna. Utan då är det på El Arbol som var gården vi bodde på. Där har du en, där har du en manager som åker dit varje dag och sköter, liksom, har hand om produktionen och arbetarna och arbetsflödet. Och du har en gårdsskötare som är ansvarig för hela gården och själva underhållet av gården. Han bor där, liksom. Och det är de som är huvudansvariga för hela verksamheten. Och alla andra som jobbar på säsongsbetonad. Eller det kan vara samma personer som kommer året efter år, men det är arbets... Flödet är inte lika mycket varje dag under året, utan det finns sjok av vid skörden eller vid gödslingar eller när man ska beskära under året, så finns det liksom behov av fler folk och då hyr man in det.
Ett påstående då?
Ja, att höra.
Jag tror att jag på grund av min genetiska uppsättning vore en väldigt dålig bärplockare.
Ja, berätta.
Ja, jag är ju lite färgblind då.
Just det. Det.
Men jag har hört om en lösning där.
Du tänker att de gröna bären som inte ska plockas för de inte är mogna, och de röda bären som är mogna, det är svårt att se skillnad på dem.
Precis, speciellt om man är som jag, grönröd färgblind.
Ja, det är det vanligaste, va?
Ja, men jag har läst någonstans att detta förekom i något område någonstans där det plockades bär, och då kom de på den briljanta lösningen att de gav samtliga manliga bärplockare ett armband av rätt färg.
Ja, just det.
Och så kunde de jämföra då bäret med det här armbandet. Så, nej, det var inte... För jämför man två färger, då kan man ju se en skillnad på dem. Men har man inget att jämföra med, då är det svårare.
Ja, just det. Det var en bra lösning. Om nu färget är ett stort problem bland bärplockarna.
Jag tror det finns ett mörkertal där.
Jag tror att du skulle vara en ganska dålig bärplockare också, för att du inte är van att jobba i de förhållanden som är. För det är ju ganska sluttande terräng, och du ska helst vara snabb och effektiv, för du får betalt per volym som du plockar, inte per tid du tar på dig att plocka det. Och så ska du helst plocka så jämnmoget som möjligt. Så det finns andra saker utöver färgblindheten som gör det. Till på El Arbol så hade de en kille som jobbade som bärplockare som han var så dålig på det, så han fick jobb. Han var inte dålig på det, men han var dålig på det. Han var inte snabb nog, så det lönade sig inte för honom att jobba på som plockare, utan han fick ett jobb på torkstationen istället. Som hade han varit en bra bärplockare så hade det absolut lönat sig som bärplockare. Men som en dålig bärplockare som inte fick ihop nog med volym varje dag, så lönade sig att ta ett jobb som betalade lite dåligt, men i alla fall var en stadig inkomst. Så han var jättenöjd med att få det jobbet, för då kunde han ändå få jobb och den inkomst han behövde, men utan att behöva prestera dåligt helt enkelt.
Ja, det är så.
Så det går att vara en dålig bärplockare även som mer van bärplockare.
Men man ska inte dra den slutsatsen att de som står i processstationen då är dåliga bärplockare av natur, utan...
Nej, antagligen så är de stadsbor helt enkelt. Så de är inte, de skulle heller inte, ändå inte ta jobbet på, de skulle ta jobbet på macken eller butiken om de inte var på processstationen. Men de skulle inte liksom gå ut i fältet och jobba ändå, för att de har inte närheten till naturen på det sättet. Det skulle inte jag heller göra. Jag är också en stadsbo. Jag ser inte skillnad på hö och halm. Liksom. Jag skulle ju inte göra nytta på en gård, helt enkelt.
Nej.
Men så det är samma med de som är på torkstationen. De är helt enkelt stadsrotter.
Ja. Om man nu vill få tag i kaffe från Nicaragua som smakar fantastiskt, när kan man få tag i det då?
Alltså skörden i Nicaragua börjar i de lägsta regionerna redan i oktober, november. Men man kan säga att december, januari, februari, in i mars är liksom huvudskörden. Sen efter att det skördats fram tills det exporteras, så är det en liten litet tidsspann också på en eller två eller till och med tre månader beroende på vilken process man gör. Så kaffet exporteras någon gång mellan april, maj, juni. Och så kommer det hit i Sverige någon gång i, som tidigast i juli, men vanligare i augusti, september för oss, eftersom de producenter som vi jobbar med både ligger högst och därför skördar senast och gör mest avancerade efterskördsprocesser, så tar lång tid, så vi kan inte exportera förrän i slutet av exportsäsongen.
Och då kommer det med båt
till hösten liksom. September kan vi vara säkra på att ha en ny skörden. I augusti kan det komma också.
Fantastiskt.
Så nu är det ju februari. Vad är det då? Mars, april, maj, juni, juli, augusti. Ett halvår. Mm. Ett halvår efter att vi smakar på skörden så får vi det som vi bestämmer oss för att köpa till oss. Så det är alltid ett litet gap. Och det är inte för Nicaragua. Det är alltid i alla ursprung. Att
det tänker man inte
på kaffet efter skörd. Och sen får vi vänta ett halvår innan vi får hem kaffet. Så det är lätt att vara exalterad efter en resa. Bara, åh vad kul det är med den nya skörden. Åh vad kul, får vi smaka, säger någon som älskar kaffe från Nicaragua. Jajamän, det kommer i september.
Håll ut, cliffhanger, i sex månader.
Så antingen ska jag hålla tyst om hur kul det är med kaffet tills augusti. Jag kan säga, vad kul det var att vara i Nicaragua i februari. Nu kommer kaffet, så att jag får bli exalterad när kaffet kommer istället. Men
ja,
då är det ju
men då kanske vi ska göra att vi skulle ju kunna göra ett nytt avsnitt om Nicaragua då i augusti-september då.
Ja, men det skulle vi kunna göra. Det har varit kul. Prata om andra aspekter. Det här är Nicaragua del 1.
Nicaragua låter ju helt magiskt. Jag hade gärna velat åka dit. Jag kommer antagligen aldrig åka dit, men jag kan se de här bergen framför mig.
Vet du vad det sjuka är med det här exotiska, fina landet vid ekvatorn?
Nej.
När man åker upp i bergen i Mozonte, nu får man kolla på kartan vart det ligger, stavas med Z, Mozonte. Man kommer upp på slingrande vägar på ett berg och plötsligt så börjar en tallskog.
Mm-hmm.
Och det är ju inte vad jag tänker mig när jag tänker tropiska skogar, utan jag tänker liksom apelsinträd och stora lövträd som jag aldrig har sett, eller övervuxna planter som vi har i som krukväxter här som blir 7 meter höga där.
Ja.
Och det är liksom ett exotiskt klimat, men plötsligt kommer en tallskog.
Konstigt.
Som varje gång får mig att få hemlängtan. För nej, att det är liksom som en, det blir den här barrskogsklimatet blir svalt, sval luft och det blir tallarm och en annan banalpalm bland dem som gör att jag inser att jag inte är hemma. Men det är liksom det är väldigt fint. Det kan, jag vet inte om det är bara därför jag trivs i Nicaragua, men det är bland annat det, tror jag.
Fantastiskt. Kul. Men tills nästa gång då, Per.
Ja. Nästa gång får vi dricka en kopp kaffe från Nicaragua. Uff. Och om du lyssnar på det här och känner att shit vad kul med Nicaragua, men ni har ju inte pratat om, så får ni skicka den där frågan till oss om vad vi inte har tagit upp om Nicaragua. Och det kan ni antingen göra på sociala medier där vi på Instagram heter Bara Kaffe, eller på vi har en e-postadress som är barakaffepodcast@gmail.com, eller hur?
Precis.
Som någon av oss läser någon gång då och då. Instagram kanske är bästa stället. Jag vet inte.
Vi måste bli bättre på det.
Ja. Ställ gärna frågor om Nicaragua, för vi kommer göra ett till avsnitt när skörden har kommit.
Häftigt. Kul!
Kul!
Då får jag tacka så mycket alla som lyssnade och tacka dig, Per.
Tack själv.
Så hörs vi inom kort.
Det gör vi. Fint.
Ja, ha det gott.
Hej.